CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Han där, han är snabbast i världen i år.
Aha, hur snabb är han?
Typ som en spikpistol från SV. Alltså en FNG 3490. Gasdriven.
Vet du lite för mycket om byggprodukter? Vi är med. K-bygg. Bygghandeln med stort K.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Mycket av sociologin och även statsvetenskapen ställer ju då frågan, hur håller samhällen samman? Och finns det då en risk om man har grupper med väldigt olika värderingar att liksom samhällen faller sönder? Det stora problemet är, börjar man själv censurera och tänker på vilka konsekvenser kan det bli att visa de här siffrorna, då är man som forskare väldigt illa ute. Vi har så pass stora skillnader mellan de här kulturerna att ett snabbt närmande är nästan otänkbart. Och att någon överhuvudtaget har trott att det här inte skulle vara ett problem är för mig helt obegripligt.
Jan O. Jonsson är sociologen som tillsammans med sina kollegor i detalj har undersökt dagens ungdom i boken Integration bland unga. En mångkulturell generation växer upp. Hur ser integrationen ut bland de unga i dagens Sverige? Finns det fog för optimism eller pessimism? Och vad tycker de unga själva om framtiden? Mitt namn är Henrik Höjer. Jan O. Jonsson, eller Janne Jonsson, du är professor i sociologi vid Oxford University och verksam vid Institutet för social forskning vid Stockholms universitet och dessutom vid Institutet för framtidsstudier. Välkommen till Kvartals fredagsintervju.
Tack så mycket.
Du har alltså tillsammans med mina kollegor Carina Mood och Georg Treuter forskat väldigt detaljerat och väldigt empiriskt omfattande om dagens unga och dagens integration. Vi börjar med ordet integration. Nästan alla pratar om det, men vad är egentligen integration enligt er?
Ja, och det är ju svårt då förstås att säga exakt vad det är eftersom det blir liksom en operationalisering av ordet som man måste göra om man ska gå vidare och forska om det. Och låt mig först säga bara att vår utgångspunkt här, och det tror jag är väldigt viktigt i sammanhanget, det är att integration är ett flerdimensionellt fenomen. Det här går liksom inte att reducera till bara om arbetslöshet, bara om de som ramlar ur skolan eller de som ute skjuter på gatorna, utan integration är flerdimensionellt och vi använder då fyra olika liksom större dimensioner, en strukturell som handlar om inkomster och utbildning och sådana saker.
Vi ska återkomma till det, men ändå, integration, ni har någon idé om hur man ska mäta det? Eller vad det är?
Ja, alltså själva integrationsmåttet då är egentligen en gruppskillnad. Det är så enkelt som vi har bestämt att det får vara för oss.
Eller likhet.
Eller likhet, precis. Skillnad eller likhet. Och egentligen då kan man säga att integration är ju en process också. Vilket gör att vi också studerar förändring i de gruppskillnader som eventuellt finns då.
Så det är alltså olika beteenden, olika utfall, olika värderingar eller liknande?
Det kan handla om andelen som går över till högskola, det kan handla om inkomster, det kan handla om attityder till homosexualitet som är en sak som kommer upp. Det handlar också om de som har mellanetniska vänskapsrelationer och så vidare. Så att det är just en väldigt bred en bred definition på det sättet när det gäller innehållsligt. Då. Men att säga att integration handlar om gruppskillnader, det gör att man kommer undan ett väldigt vanligt problem i den här typen av forskning. Och det är att man liksom skulle ha någon slags svensk guldstandard. Att vi har en svensk mall och sen så tittar vi på hur invandrare kommer att, och barn till invandrare kommer att liksom närma sig den.
Okej, men så att när invandrare och svenskar beter sig lika eller lever lika, då är integrationen klar, kan man säga så?
Ja, det är i alla fall det mått vi använder. Och det här har ju också en annan fördel, och det är ju att det här blir liksom då empiriskt beskrivande också. Mm. Vi är ju noga med att poängtera det här, att vi ser inte det här som ett normativt begrepp, utan det normativa kommer liksom i ett annat skede, en annan diskussion än den som vi har då.
Ni vill vara deskriptiva?
Vi vill vara deskriptiva, precis.
Och ni vill också göra integrationsdebatten mer konstruktiv, skriver ni i början av er bok. Hur då?
Ja, vi tycker ju då att det här med att vara systematisk och undersöka det här i flera olika dimensioner och försöka göra det förutsättningslöst och liksom försöka göra det just heltäckande, att inte blunda för det som eventuellt ser dåligt ut eller som ser bra ut beroende på ens politiska uppfattning, utan liksom mer, ja, och det är lite hemskt att säga det, att vi är passionslösa, men liksom, det är lite grann ett blodlöst tillstånd det här. Alltså, vi hoppas ju att det ska ses som en objektivitet, ja, men det här är det rätta sättet, tror ju vi då, som forskare, att närma sig den här frågan.
Mm, för det finns mycket känslor kring den här frågan, eller hur?
En hel del. Det är bara att se ett valfritt debattprogram på tv.
Ja, vi ska återkomma till det. Men ni pratar då om, eller skriver snarare i den här boken som jag verkligen kan rekommendera, om selektiv integration. Vad menar ni med det?
Ja, det är väl egentligen två saker. Det ena är ju då att integrationen ser ut att gå väldigt bra och snabbt när det gäller vissa frågor, till exempel då utbildning, i alla fall delar av utbildningen. Men den har då betydligt längre att gå inom andra dimensioner. På det sättet så är den selektiv när det handlar om utfall. Den är också selektiv när det handlar om vilka grupper man pratar om. Därför att integrationen ser helt olika ut mellan olika grupper, till exempel europeiska invandrare här, deras barn är nästan omöjliga att skilja från barn till svensk födda föräldrar, medan då skillnaderna är betydligt större för de som kommer från till exempel Mellanöstern och Afrika.
Mm. Så det finns alltså inte en integrationsprocess, utan många olika med många typer av utfall?
Ja, alltså en sak som vi försöker göra i boken här, och som ju är ett konststycke får jag lov att säga, det är ju att både se på det här på nära håll och på långt håll, att försöka ha en översiktlig bild och försöka sammanfatta det just i de här termerna av selektiv integration som du nämnde är en av de termerna. Men också det här att vi måste liksom då kunna gå ner sen i rastret liksom och se på närbilder också och se hur ser det ut med olika grupper. Jag tror ju då att det är viktigt att inte fuska här, för att här skulle man kunna tänka sig att det är enkelt för forskare att vara väldigt detaljerade. Men vi vill också försöka se det här ovanifrån och se liksom en större bild.
Mm. Det ni har gjort i den här studien, det är alltså att ni har tittat på, eller du får gärna berätta, ni har undersökt ungdomar.
Ja, precis. Det börjar egentligen som en studie 2010-2011 där vi intervjuade i skolor barn som då, eller unga då, som var 14 år gamla som gick i årskurs 8. Och det var ju en stor europeiskt finansierad studie som också var komparativ, där Tyskland, England och Nederländerna också ingick och som vi fortfarande samarbetar med. Och vi intervjuade då de här unga människorna i 3 år i rad, när de var 14, 15 och 16, och sista året då hade de gått över till gymnasiet. Sen har vi också följt upp det här senare när de var 19 år gamla. Och sen så har vi också registeruppgifter som vi har efter vederbörliga tillstånd fått lägga på här. Som handlar om inkomster till exempel ända upp till 23 års ålder.
Okej, men ni har också följt de här från, som är födda 96 alltså?
Det är samma ena, det är liksom inte ens korten, utan det är verkligen samma personer.
Mm. Och det är 5000 ungdomar?
Ja, det är 5000 ungdomar. Vi startade med 5000 ungdomar ska jag säga. Men det är klart att bortfallen, så fort man lämnar skolan och har såna här enkäter som vi har haft till exempel online här, då har man ju, jag tror vi har ett 50% ett bortfall. Så det är klart att man tar snabbt död på den här typen av longitudinella kohorter när man gör såna här studier.
Men det är ett representativt urval och så vidare?
Ja, det är absolut. Det går att räkna upp till så att det representerar de som är födda i stort sett 1996. Då. Det är den kohorten som är i blickfånget här. Mm. Men vi har också överurval av invandratäta skolor för att kunna producera tillräckligt stora siffror för att kunna ha relativt robusta mått och robusta skillnader som vi kan signifikanstesta och sådär. Va?
Och kohort betyder alltså en grupp födda samma år?
Ja, årsgrupp kanske man säger, åldersgrupp kanske man säger. Ja. Men det är födelseåret det handlar om. Mm.
Var det något som var särskilt svårt i det här liksom rent nu tekniska, metodiska forskningsarbetet?
Ja, det var det. Det är svårt att göra empirisk forskning på stora urval. Det är svårt och det tar tid och det är väldigt ansträngande på många sätt. Ändå ska jag säga att när vi gjorde det här var klimatet för surveyundersökningar relativt bra. Och vi hade ganska god respons från skolorna som ställde upp. Och vi hade också en god respons från elever som ställde upp i stort sett mangrant med det bortfall som fanns, i stort sett representerade de som var sjuka bara i tillfället. Men visst, alltså, det här är ju en process och en procedur, alltså, att göra såna här studier. Och det är ju nästan så att man tänker nu att det här börjar bli så att vi knappt kan göra det längre.
Alltså. Varför då?
Ja, svarsfrekvenserna är väldigt låga och Statistiska centralbyrån har ju avvecklat sin intervjuarorganisation och det finns alltså ganska små möjligheter nu att göra större riksrepresentativa urvalsundersökningar. Det är många nu som går över helt på att ha paneler på nätet i stort sett, alltså ha online surveys med fasta urvalspersoner. Okay. Och det är ju inget idealtillstånd alls, även om jag förstår att det går åt det hållet. Mm.
Men de här ungdomarna i alla fall, de har svarat på massor av frågor i de här enkäterna. Det är det ni har,
det har de
ett material.
Absolut. Och, ja. Vi fick väldigt generöst, för att säga, vid första intervjutillfället 2 hela lektionstimmar. Mm. Och vid andra tillfället hade vi 1 lektionstimme. Och sen 3:e gången var det en online webbenkät.
Mm. Mm. Var det något som förvånade er spontant när ni började få in svaren eller något som stack ut, tyckte du?
Ja, alltså jag skulle nästan vilja börja med att säga någonting som förvånade mig. Det var att när vi var ute i skolor, det här gjordes ju av professionella intervjuare och professionella intervjuarorganisationer. Men vi som då tillhörde forskargruppen här i Stockholm, vi åkte ut på skolor i Stockholmsområdet och så långt vi kunde ta oss utan att det skulle bli krångligt. Och redan där tyckte jag att jag blev förvånad, därför att de förorterna som gick med väldigt dåligt rykte till exempel. Jag var på flera av de här skolorna och det som slog mig var att de skildes nästan ingenting från de andra skolorna. De såg likadana ut. Jag menar, både för- och nackdelar förstås, genom att de skolor ser rätt trista ut ofta.
Men du menar rent fysiskt alltså?
Både fysiskt och det intryck man fick av att vara i skolorna, i klassrummen och så vidare. Och det här tror jag var min första reaktion egentligen, som då har blivit stärkt sen när du pratar om överraskningar. Att skolframgångarna för de som har utländsk bakgrund är så pass goda som de är. Jag menar, det vi får höra om är ju då de här hemska historierna om hur många som ramlar ut och från de områden där väldigt få klarar av att kvalificera sig för nationella gymnasieprogram till exempel. Och det här vet vi och det här blir vi matade med. Men sanningen är ju att det går väldigt bra för en väldigt stor majoritet av dem. Det är till och med så att övergången till högskolan nu är faktiskt större i den här gruppen.
Alltså ungdomar utrikes bakgrund?
Ja, ungdomar ska jag säga med 2 utrikesfödda föräldrar är den definition vi använder.
Mm. Som det går bra för alltså?
Det går bra för dem. Det går bra för dem. Det är inte bara det att det går bra för dem när de går efter högskolan, utan det är också så att de är väldigt engagerade i skolarbetet. De pluggar mer, de har större aspirationer. De går genom utbildningssystemet i lite svagare utsträckning än de med svenskfödda föräldrar, men de liksom tar igen det genom att vara lika engagerade nästa gång igen på gymnasiet. Och det här gör liksom att, det är svårt att säga exakt, men säg 80-85% gör väldigt bra ifrån sig. Sen så finns det då 10-20% som, 15-20% kanske jag ska säga, som det då går riktigt dåligt för. Och de är ett problem.
Det är bara de vi får läsa om i tidningarna?
De får vi läsa väldigt mycket om i tidningarna. Men jag kan säga så här också, det som vi också ser i tidningarna med väldigt höga siffror för de som till exempel då inte är... Få gå på gymnasiet och så vidare. Va? Det handlar mycket om att invandringen är så stor. Det handlar mycket om att vi hela tiden har en inflöde av nyanlända. och som inte kan språket. Och, där, och de, eftersom de alla hamnar i de här förorterna utanför storstäderna, eller inte alla men stor andel av dem, så kommer det liksom att se ut så när man, som dagstidningarna gör, när man tittar på andelen som då inte är gymnasiebehöriga till exempel i vissa skolor i de här områdena, så blir de andelarna blir väldigt höga. Men som sagt, vad det är då ska man komma ihåg att där finns det en påspädning av nyligen anlända.
Okej. Er studie är som sagt väldigt fyllig och detaljerad. Det är liksom en org i tabeller. Det kanske avskräcker en del, men för mig var det väldigt intressant med den otroligt empiriska styrkan. Ni har inte ryggat för de här svåra frågorna heller, att ni har till exempel undersökt om det finns ett svensk hat bland invandrare, och ni har alltså frågat vad man tycker om olika etniska grupper. Varför har ni gjort det? Vad är poängen med det som forskning?
Det här ska jag säga är då en klassisk fråga inom socialpsykologin. Det här är det instrumentet som du pratar om nu, som ibland kallas för termometern. Det är liksom ett sätt att försöka att sätta värden på vad man tycker om olika grupper, negativt eller positivt.
För ni frågar vad tycker man om romer, om samer, ja, och om folk, ja, från Somalia eller svenskar, ja, eller finnar.
Ja. Och det är ju då lite omskrivet i frågan om hur man känner, och så är det positivt och negativt. Så att det är ju liksom inte om man ogillar dem eller inte, utan det är liksom den känslan man har mot de här grupperna. Och det här är ett klassiskt, som sagt, det är ett klassiskt mått i väldigt många studier som är socialpsykologiska. Och det är förstås till för att mäta fördomar. Det är ju det som... Och då är man intresserad inte bara då utav de absoluta talen, utan man är ju förstås också intresserad av om inställningen till de här olika grupperna skiljer sig mellan grupper. Så vi har ju, tror jag, 11 olika grupper. Och vi försöker då liksom benchmarka, som det heter på svenska, det här med att fråga om amerikaner och tyskar. Mm. Och sen så går vi ner då och frågar om iranier och bosnier och romer sådär, va. Det är ju flera intressanta resultat av det här. Ett tycker jag är det här att barn med svenskfödda föräldrar som tillhör majoritetsbefolkningen då, de känner mer negativt mot barn med utländsk bakgrund, framförallt när de inte kommer från Europa. Men det är ingen skillnad mellan olika grupper där, vilket liksom tar det för det här att unga med svensk bakgrund har en ganska homogen bild av unga med utländsk bakgrund. Och då kan man diskutera om det är bra eller inte att de har det. Men det är i alla fall talat liksom för att det inte finns någon speciell fördomspalett liksom, som gör att vissa grupper är mer utsatta för fördomar än andra.
Så man ser mer invandrare som en enhetlig grupp, fast det absolut inte är det?
Ja, så är det. Och som jag sa, for better or for worse. Alltså det är lite svårt att säga vad man helst skulle vilja ha här. Helst skulle man ju vilja att det inte fanns några fördomar alls. Men då ett annat intressant resultat från det här, det är ju då att om vi då frågar de som har utländsk bakgrund, vilket ju många då aldrig gör, utan man är ju mer intresserad av vad unga med svensk bakgrund tycker om invandrare, så att säga. Va? Det är ju den klassiska frågan. Men när man vänder på det här, då ser man då två saker som jag tycker är väldigt intressanta. Det ena är att om man nu ska prata om en fördomsbild här, eller om positiva och negativa känslor, så ser den ungefär likadan ut för dem. Det är liksom volymen av det här, magnituden, är ungefär densamma. Men det som också sticker ut, som jag tycker är värt att titta på och fundera över och lyfta fram faktiskt, det är ju det här att de har en väldigt positiv syn på de med svensk bakgrund, eller på svenskar som vi säger då i frågan. Va?
Det var 5% som uttryckte någon typ av skepsis mot svenskar.
Ja, det är liksom över 80% tror jag som är väldigt positiva. Och det här är också intressant i det komparativa perspektivet, för när vi jämför det här med England, Nederländerna och Tyskland, så är ju det här mycket mer positivt i Sverige alltså.
Den invandrade mot
det. Ja.
Varför är det så, tror du?
Ja, jag har faktiskt ingen aning om det, varför det skulle vara så. Det är nästan, ja, det skulle kräva en helt annan studie, men det är en väldigt intressant fråga ändå.
Tror du det finns något problem att ställa den här typen av frågor som forskare?
Ja, den här frågan är ju en av de få, skulle jag säga, som vi ställer, som jag själv är tveksam till. Det var också så att vi tog bort den efter första omgången. Och jag tycker att det här är etiskt prövat, och det är ett instrument som används i forskningen. Och ändå känner jag mig lite tveksam till det här. Alltså. Och vi tog som sagt var bort den efter första gången också.
Okej, för jag tänker själv om man skulle få frågan vad tycker om iranier och bosnier eller tyskar. Jag skulle inte vilja sitta och gradera folk. Nej, så sådär. Man har säkert, de flesta har säkert fördomar, men det är svårt att formulera dem för sig. Vad man vill inte göra kanske.
Nej, och jag tycker också att det här är en fråga som jag helst skulle slippa. Å andra sidan kan man säga så här, vad är alternativet? Alltså vi vill på något sätt försöka mäta fördomar, men det är ganska svårt att hitta då liksom invändningsfria formuleringar som ska försöka fånga samma sak.
Mm. En fråga ni inte ställde här som jag noterade var hur olika grupper ser på judar.
Ja.
Varför ställde ni den frågan?
Nej, jag trodde på den tiden när vi ställde det här så var det här en infekterad fråga. Och jag tror att den hade liksom varit en sån här trigger. Och vi ville vara extra försiktiga där.
Mm. Jag förstår. Den allra största skillnaden som jag förstod när jag läste er bok eller rapport, det är ju i då synen på religion, där det finns en stor klyfta eller diskrepans mellan svenskfödda och ungdom utrikes bakgrund, eller svensk bakgrund, utrikes bakgrund, det har jag sagt. Svenskfödda menar ungefär 6% att religion är något väldigt viktigt, medan runt 50% av dem med utrikes bakgrund tycker det är viktigt. Det här är ju en jätteskillnad. Var ni förvånade över det här?
Ja, lite grann faktiskt. Det måste jag säga. Och det som var den stora förvåningen är egentligen inte att det skiljer sig så mycket i den stora gruppen med utländsk bakgrund. Men framförallt att de som är födda i Sverige av utrikesfödda föräldrar har samma höga religiositet.
Vad beror det på? Hur ska man förstå det?
Ja, det bästa sättet som jag har kommit fram till att förstå det, och det finns en del stöd i forskningen för det, det är ju att överföringen av religiositet och religion för den delen också då, sker väldigt tidigt. Tidig socialisation, kanske till och med innan de börjar skolan. Och det här är någonting som sitter i, det är en väldigt djup känsla och en väldigt stark socialisation då, som har med föräldrar att göra, som har med familjen att göra och sådär. Och den är uppenbarligen väldigt dominant.
Mm. Är det någonting man ska vara bekymrad över? Eller är det här en sak, det är ju en privat sak. Finns det någon mening att vi ska vara likadana i religiositet? Svenska invandrare?
Nej, absolut inte. Och vi har ju religionsfrihet. Och det är klart att vi har till och med kämpat för religionsfrihet på 1800-talet. Så att vi ska vara glada över den. Men jag tror att det här rör en större fråga som då samhällsvetenskapen egentligen brottas med, skulle jag säga. Och där jag inte kan se att vi riktigt har något bra svar. Men mycket av sociologin och även statsvetenskapen ställer ju då frågan, hur håller samhällen samman? Och finns det då en risk om man har grupper med väldigt olika värderingar att liksom samhällen faller sönder? Att tilliten minskar till exempel, att konfliktytorna ökar och så vidare. Så att man kan liksom se det här på två sätt, tycker jag. Det ena är liksom att de flesta vill ha mångkulturella samhällen i den här meningen att vi behöver inte alla vara likadana. Och som jag sa förut, jag tror att det är en helt fel ingång att tänka sig att vi har någon slags svenskhet som vi ska ha som någon mall här. Men samtidigt så får man ju lov att säga då att de flesta skulle också, om man bara frågar människor, så skulle de vara ganska starka motståndare till ett samhälle där alla invånare hade extrema åsikter. Men att de var 50-50 till exempel. Få skulle liksom vilja leva i det här samhället. Utan de flesta skulle vilja ha en fördelning som var relativt jämn. Och jag tror att här någonstans så tror jag inte vi har något svar från varken forskning eller politik egentligen. Vad är liksom en bra sammansättning, om man så skulle vilja formulera det, i ett samhälle. Men det är alldeles klart att det som de som då är oroliga över det här, och det finns både forskare förstås och vanliga människor som är oroliga över det här, det är ju förstås att en segregering då som kan sammanfalla när det gäller fattigdom och spatial segregering då,
alltså boende
i olika områden sådär, va, och kulturell och social. Alltså får man en segregering på alla de här parametrarna som är väldigt stark, alltså då har man ju då det som vi också försöker att säga, att separerat samhälle, att unga lever faktiskt väldigt olika liv. Mm. Och om det nu i sin tur leder fram till ett samhälle som ingen vill ha, det vet vi inte riktigt.
Nej. En annan fråga ni undersökte är om Sverige är ett rasistiskt eller diskriminerande land. Ni har alltså frågat ungdomar hur man blir utsatt av det kan vara lokaltrafik, polis, väktare och lärare. Hur är omfattning av rasism och diskriminering?
Ja, alltså i 14-årsåldern som de var när vi började här, då hittade vi väldigt lite diskriminering. Och få som uppger att de haft ramlat in på såna här problem då. Men då får man också tänka på att de är 14 bast och det betyder att de rör sig inte så himla mycket utanför sitt område. Så att vi har ju också ställt de här frågorna sen bland annat när de var 19 år gamla, och då får vi ju högre siffror. Men vi får också svårtolkade siffror, och vi är ju lite försiktiga när det gäller det här med diskriminering. Vi anser inte att vi med våra metoder, alltså självrapportering, på något bra sätt kan komma åt det här och liksom ge en volym här, liksom, eller ett mått på det här. Va? Utan jag tror att de bästa metoderna idag är egentligen med olika typer av experiment. Mm. Och det har inte vi gått in på.
Okay. Men ändå, ni hade inte några direkt alarmerande siffror, såg bättre ut än vad jag hade min bild av, att man läser också mycket i tidningen om diskriminering och rasism och sånt, som inte riktigt bekräftades.
Absolut, och jag tror ju så här att någonting som ju ofta diskuteras, som jag har allvarligt talat har lite svårt att förstå, det är att det skulle finnas en stor diskriminering i skolan. Och det här har, vi hittar ju inga tecken på det här, och när man tittar på resultaten och liksom empirin här, hur bra det går för de flesta i skolan som har utländsk bakgrund, så kan jag liksom inte få ihop det här. Alltså jag har väldigt svårt att tro på den här diskrimineringen. Jag tror däremot diskriminering på arbetsmarknaden är en stor fråga. Och dit har våra unga inte riktigt kommit än. Alltså vi har ingen riktig spets på våra analyser där än. Men det ser också ganska bra ut för de här när de är 23 faktiskt. Och även vi har ju registeruppgifter för andra lite äldre kortor upp till 30 också. Och även där ser det ju förhållandevis bra, överraskande bra ut, får jag lov att säga.
Okay. Men någonting jag tittat på som jag tyckte var väldigt fascinerande, och jag har aldrig sett någon liknande studie, det är det här partnerskap i dagens Sverige.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capricciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Man alltså gifter sig, blir sambos, bildar par utifrån etnicitet och sånt här. Hur ser det ut? Berätta.
Ja, det är ju lite grann då, om man hoppas på snabb integration, så är det lite en skräckläsning faktiskt. Därför att det är väldigt, väldigt systematiskt för de grupper som kommer från Afrika och Mellanöstern framförallt. Alltså. Andra grupper är det däremot inga konstigheter med, liksom, de gifter sig lite kors och tvärs. Va? Men det är ju framförallt, och det är ju framförallt tjejer från de här länderna som ju, ja, men jag tror 5-6 av våra vanligaste invandrarländer hade, så är det runt 10% ungefär som av de som är sambo som är det med någon med svensk bakgrund.
Lika vanliga bäst?
Ja visst, ja, men, alltså det här är ju som nästan all social integration som vi tittar på, även vänskapsband och så vidare, vilka man känner och sådär, va? så är ju här verkligen it takes two to tango. Alltså, det, vi kan omöjligt avgöra om det här beror på att barn med svensk bakgrund liksom absolut inte vill bo ihop med någon från Mellanöstern eller om det är tvärtom. Mm.
För det är även svenskar föredrar svenska partners.
Absolut.
Så att det, ja. Man, det kallas för endogami.
Eller det, ja, det gör ju det. Men man kan ju säga det att det som en intressant fråga som ju liksom jag inte har något bra svar på men som ändå är intressant är ju det här liksom att även de grupper då som är väldigt, ja, jag ska inte säga väldigt små, men de är relativt få i Sverige. Som har väldigt få potentiella partners i liksom rätt ålder och på rätt ställe. Lyckas ändå hitta partners. Va? Och
vi, inom sin grupp.
Inom sin grupp. Och vi kan ju se då att det här delvis beror på att man alltså gifter sig med dem som liksom invandrar för giftermål. Det är ju en bit, i vissa av grupperna så är det en ganska stor bit. Alltså.
Men till exempel somaliska gruppen gifter sig väldigt mycket inom sin grupp.
Ja, men de har å andra sidan nästan inga giftermål med sådana som kommer invandrande för att gifta sig. Till skillnad från Afghanistan till exempel, där det är ganska vanligt.
Varför är det så tror du?
Ja, det är inte lätt att säga. Jag tror vi tippar att det beror på, alltså vi har ju de olika invandrargrupperna, de som är unga i olika invandrargrupper har ju olika egenskaper förstås och det kommer säkert att spela in. Men de är ju också, de finns också i olika sammanhang skulle jag säga, alltså familjer, klaner, religiösa grupper och så vidare. Och de här sammanhangen är ju säkert viktiga för, det vet vi ju, för partnerskap. Så att det här är en ganska komplicerad bild och det vi ger här är ju mer då ska jag säga bara en deskription, alltså så här ser det ut helt enkelt.
Jag satt och lusläste era tabeller och staplar och enligt det här verkar då män mer då benägna att skaffa en partner eller gifta sig utanför sin egen grupp alltså, och därmed integrera sig mera. Är det här ett generellt mönster tror du?
Ja, alltså det är förstås, ja, det är ett generellt mönster. Det här tror jag vi ser på även internationellt. Och det här har väl delvis åtminstone att göra med att döttrar i familjer med ursprung i Mellanöstern och Afrika är ju då mer hårt hållna helt enkelt och inte tillåtna att gå ut lika mycket och inte ha umgänge med andra, med unga män av andra ursprung. Mm. Som jag sa, det är en ganska komplicerad historia det här. Det finns ju också, även om vi inte har det så mycket, så finns det ju också en könsobalans i vissa grupper. Till exempel bland unga afghaner så har vi ju en väldigt stor mansdominans. Och det här påverkar också.
Såklart, såklart. Det jag undersökt också, det är sån här sprängstoff är då vad ungdomar tänker om homosexualitet, aborter, skilsmässa. Här finns också stora könsskillnader och inte bara skillnader mellan svensk bakgrund och utrikes bakgrund. Berätta, vad kom ni fram till?
Ja, det här är ju en klassisk indikator som bland annat då finns i World Value Survey och i flera andra såna här sammanhang också. Och det vi hittar här är ju egentligen då, ska jag säga, för oss som är ta del av den internationella forskningen. Ingenting är överraskande utan det är ju så att synen på abort, homosexualitet, samboende för giftermål är ju då betydligt mer konservativt ur vårt perspektiv bland barn som har utrikesfödda föräldrar. Och det skiljer sig också mellan grupper och på nästan samma sätt som då alla de här mönstren så är det de som kommer från Mellanöstern och Afrika som skiljer sig mest. Och det är ju också då pojkar som skiljer sig från flickor. Va? I alla grupper. Alltså. Det är en väldigt tydlig könsdimension i de här också. Att flickor är mycket mer toleranta när det gäller de här frågorna.
Om man ska sammanfatta lite hårdraget så är pojkar med utländsk bakgrund och flickor med svensk bakgrund står längst ifrån varandra.
De står väldigt långt ifrån varandra, så är det. Mm. Och då tror jag vi ska se det i perspektiv i och för sig då. Det är liksom ingen ursäkt på något sätt, men svenska flickor är ju extrema i ett internationellt perspektiv. Jag menar, Sverige är ju ett land som är extremt i många fall, när det, som ofta påpekas i den internationella forskningen och som vi kanske själva har lite svårt att se ibland. Va? Att vi är lite etnocentriska och tror att Sverige mellan mjölkens land lite grann sådär. Men i själva verket är vi ju extrema när det gäller det här. Vi är så sekulära till exempel. Vi har så få med hög religiositet och vi har hög tro på rationalitet och vi har hög tro på jämställdhet och så vidare. Och vi ligger verkligen långt ut i periferin i ett större globalt perspektiv när det gäller attityder och värderingar.
Mm. Men ni visar till exempel här studien att då pojkar med invandrarbakgrund är runt 50% uttrycker homofoba åsikter. Är ni oroliga för att spä på fördomar?
Ja, alltså man kan ju vara orolig för det, men det tycker jag inte ska stoppa oss. Liksom. Det blir nästan hopplöst om man börjar självcensurera resultat, alltså objektiva. Vi har ju sett det här som ett sätt att få ut fakta lite objektivt och lite passionslöst möjligen, men mer beskrivande. Det stora problemet är, börjar man självcensurera och tänker på vilka konsekvenser kan det bli att visa de här siffrorna, då är man som forskare väldigt illa ute.
Har vi i Sverige varit dåliga på att prata om de här utmaningarna som finns med en stor migration från länder som står långt ifrån oss i kulturellt och värderingsmässigt?
Ja, det är väl en underdrift nästan. Det har funnits en relativt naiv tro att antingen kommer alla som invandrar hit och blir som oss väldigt snabbt och eller vill de bli som oss. Och det är väl inte särskilt kontroversiellt att säga med basis av de forskningsresultat vi har att inget av det här stämmer antagligen. Vi har så pass stora skillnader mellan de här kulturerna att ett snabbt närmande är nästan otänkbart. Och att någon överhuvudtaget har trott att det här inte skulle vara ett problem är för mig helt obegripligt.
Varför har det blivit så då?
Ja, jag tror att det har varit, en del i det här har ju förstås varit att Sverige har haft en självbild som ju i sig är väldigt bra, det här att vi är ett gott samhälle, vi är goda medborgare, vi vill ta hand om alla, även de som har det svårt i andra länder. Och därför har vi haft bland annat en stor flyktinginvandring. Och det är lätt att känna sympati tycker jag med den självbilden. Den ska vi försöka att behålla. Men det har också varit, tror jag, i omfattningar som man då liksom inte riktigt har, där man inte har haft någon konsekvenstänk riktigt. Och då kommer jag tillbaka till det här att naiviteten att de som kommer hit antingen blir de på ett magiskt sätt svenska väldigt snabbt och anpassar sig väldigt snabbt utan att det blir några problem för någon deras grupp. Va? Och framförallt så att jag tror att de både blir det av naturliga skäl och sen så vill de bli det. Va? Och det är ju det är så otroligt naivt att tro att det här ska kunna fungera, därför att det är ju inte mer än 3 generationer sedan vi emigrerade till USA. Och jag menar, om det första man behöver inte ens se på utvandrarna, man behöver bara läsa någon litteratur för att se liksom att vad gjorde svenskar och skandinaver när de kom till Amerika, eller norra Amerika som de sa. Jo, men de bildade egna kyrkor, de hade egna advokater, de hade egna läkare. Egna stadsdelar, precis. Och det är ju precis samma sak som man gör här. Och en enkel anledning till det här är ju att när man kommer till ett främmande land och inte känner till någonting om hur det fungerar, då är de egna sociala nätverken så otroligt viktiga.
Och det har varit dåliga på att förstå alltså?
Ja, jag tror det. Det är lite svårt att förstå. Jag menar, jag har svårt att tänka mig en konspirationsteori bakom det här.
Hur lång tid tar då integration? Kommer vi någonsin nå dit med tanke på de här stora klyftorna sett i vissa kulturella aspekter?
Ja, alltså jag tror många individer och flera utav grupperna kommer definitivt, tror jag, att bli integrerade relativt snabbt på en generation till och med. Det här var ju bland annat då fallet med de iranier som kom tidigt till Sverige till exempel. Men de var ju då också selekterade. Och jag tror att det är det här som man får fundera över när det gäller grupper, gruppsammansättningar. Alltså, iranier som kom hit, precis som en hel del bosnier, var högutbildade och framförallt, de var inte så religiösa. Medan då de som har kommit de senaste 20 åren då är extremt religiösa. Och då ofta också ganska, med låg utbildning. Och det är klart att det är ju karaktäristika som då predicerar en långsammare integration. Men sen kommer ju den stora frågan som du är inne på här också. Alltså frågan om vad målet kan vara. Det är ju en, tycker jag, en politisk fråga. Det är liksom, det är någonting för det demokratiska samtalet det här. Alltså, hur vill vi ha samhället? Det är ingenting som vi forskare har någon slags första king på att uttala oss om.
Förra veckan skrev jag en kort artikel utifrån era forskningsresultat. Fick en tillspetsad rubrik, så ser svenskar och invandrare på Gud, sex och våld. Och jag fick förstås massor av reaktioner. Skriver man om komplexet, integration, migration, invandring, så får man ju alltid jättemycket trafik eller klick. Varför tror du det är så, till att börja med?
Ja, det är ju förstås för att det är kontroversiellt, eller hur? Det är ju där liksom. Du, i och för sig, det hade varit intressant om du hade haft drugs and rock and roll med också. Därför att det är ju det andra klassiska. Ja,
men jag ska säga, utan den här rubriken så hade ändå... Folk är nyfikna och folk tycker det här är intressant. Det finns väldigt mycket kommentarer och jag kan nämna några för dig, så får vi testa några frågor som dök upp här bland mina läsare, både på sociala medier och även på kommentarer till artikeln som ligger på kvartal.se. Då. Flera undrar över representativitet. En docent i företagsekonomi som är bekant med undrar, kan man verkligen generalisera utifrån 5000 svar?
Ja, det kan man. Absolut, och jag menar, vi har genom hela boken använder vi konfidensintervall för att återge liksom med vilken statistisk säkerhet som
det finns. Osäkerhetsnivåerna.
Ja, precis. Och jag menar, det är klart att när man tittar på dem så säger man att mycket är osäkert. Och det är klart att mycket av det vi skriver om baserar sig kanske mindre på enskilda signifikanser, alltså statistiska säkerställda skattningar, och mer på mönster. Men det saknas verkligen inte ganska starka effekter som vi är väldigt säkra på.
Mitt svar till henne var ungefär att man läser dagligen i tidningar opinionsundersökningar som betydligt färre respondenter, brukar vara runt 1200, ja, som man i regel sätter hyfsat tilltro till. Det är klart att det finns...
Det blir i alla fall stora rubriker av dem.
Ja, jo. Så att, det var min uppfattning att det finns en viss representativitet, men det var intressant att höra din kommentar.
Ja,
det,
nej, men 5000 betraktas nog i samhällsvetenskapliga situationer som en ganska bra urvalsstorlek. Alltså. Mm.
Någon annan undrar vad gäller bortfall, vad gäller invandrargrupperna, för de vet man ju att de är sämre att få svara. Du har berört det tidigare, men vad är det så?
Ja, och det här är ju då det geniala med att göra skolundersökningar, därför att där får man då svar från, och jag ska säga så här, när det gäller vad vi vet om invandrargrupper och barn till utrikesfödda till exempel, så är det nästan bara från den här typen av undersökningar, därför att det är precis som du säger, alltså att få svarsfrekvenser från de här grupperna är nästan omöjligt. Och det betyder att mycket av det vi tror vi vet om Sverige vet vi inte, därför att de här grupperna är inte representerade. Alltså. Och då finns det då sätt att försöka komma undan det här genom att väga upp de som svarar och så vidare. Och då har man problemet med att det finns en systematik i vilka som då faktiskt svarar. Och så där. Så att det är verkligen, för att vi ska veta något om Sverige, så är det här ett jätteproblem. Men skolundersökningar undviker det här.
Bra. En annan forskare frågar hur ni ser ni på risken på önskvärda svar i enkäter, att man har någon slags självbild, att man tycker någonting som man liksom överdriver.
Ja, det är nästan ingen alls skulle jag säga. De här ungarna i de här åldrarna, de är extremt noga med sina svar och sanningsenliga. Vi har ju gjort andra studier på unga och vi har haft fokusgrupper och vi har försökt kolla det här mot alla möjliga, på alla möjliga sätt, och de är ju väldigt sanningsenliga och väldigt noggranna när de svarar. De tar det här verkligen på allvar. Jag ska säga att vi har faktiskt gått igenom svaren, de här 5000 svaren, och att vi har plockat bort 27 personer som där vi uppfattar att svaren är inte tillräkneliga, så att säga.
Trams av olika slag.
Ja, precis.
Ja. Ja, jag tycker själv att det är kul att fylla i enkäter, så att det är det som gör. Vetenskapssamhället i Sverige, har de varit intresserade av att forska kring det mångkulturella samhället? Det finns ju några exempel. Bipurnen som har varit gäst här, Peter Esaiasson, statsvetare i Göteborg, har skrivit en hel del av din forskning. Och du och din kollega har gjort det här. Men i övrigt, det finns sånt som tycker att man har inte varit tillräckligt intresserad av det här stora.
Alltså inte på det här sättet kan jag väl säga. Det vi har gemensamt tror jag, det är väl ett litet större perspektiv och större urval. Och mer övergripande frågor kanske. Sen så finns det ganska mycket forskning annars om enskilda grupper till exempel, och det finns ganska mycket kvalitativa studier av mindre grupper som då inte har någon stor representativitet, men där man ändå kan hitta väldigt viktiga till exempel problem om man undersöker relationer mellan olika grupper eller hur de möter offentliga Sverige.
Så att vetenskapssamhället har varit intresserat, det är ditt svar?
Alltså jag skulle ändå säga att jag är lite överraskad när vi skriver den här boken hur svårt det är att hitta det här. Alltså, det här som vi gör nu är, ja, det är inte mycket beforskat ska jag säga. Jag är ju väldigt förtjust i Esaiasson som har varit ute i förorterna och gjort studier. Och det är ju en jättestudie verkligen med tanke på hur vilka små resurser de har haft. Alltså, men det är ju väldigt intressant. Och det ger ju också, jag skulle säga, den boken kan jag verkligen rekommendera. Den ger ju då en helt annan infallsvinkel så att säga på frågan om integration.
Den heter Förorten tror jag. De har ut och knackat dörr i Göteborgs förorter.
Ja, och jag kan säga det att det här är ju då ett sätt som jag tycker visserligen extremt arbetsintensivt och svårt, beundransvärt, men också ett sätt då att liksom komma ifrån det här problemet med att vi kanske slentrianmässigt hoppas på att de ska svara på enkäter, vilket de inte gör alltså.
Vi byter spår. Dagens ungdom ser också rätt ljust på framtiden. Förvånande nog.
Just det.
Berätta.
Ja, men vi har ju frågor då om framtidssynen. Och vi har frågor, bland annat ett frågebatteri där vi frågar, när du är 30 år, tror du att du så kommer att ha jobb, kommer att ha en hög inkomst, kommer att ha en hög utbildning och så vidare. Och i stort sett alla maxar på det här, alla tror på det här, yes, vi kommer att få det jättebra och så vidare. Sen så har vi frågat det här senare också, bland annat när de är 19 år, och då har ju det här gått ner, men inte särskilt mycket faktiskt. Alltså när vi börjar då ha 90-95% som är extremt optimistiska, så är vi ner i 80 och sånt där, va? Men det är ju fortfarande en väldig framtidstro. Alltså, det här går igen inte bara när det gäller det här utan också med andra indikatorer och så vidare. Det är en stor optimism. Alltså. Det är lite svårt att gå ihop med miljökatastrofer som väntar och arbetslöshet och bostadsbrist och allt det här. Liksom. Det är möjligt hade man fler frågor och frågade om detaljer, så är det fullt möjligt att de skulle kunna vara pessimistiska om vissa saker. Men deras eget liv är de väldigt optimistiska över.
Framförallt de med utrikesbakgrund?
Framförallt de, ja. Det är inte jättestora skillnader, men de utmärker sig på det här. Och jag menar, det tillhör ju då ett paket när det gäller dem som jag tycker de har bra psykiskt välbefinnande. De har stora framtidsoptimister. De har stora aspirationer när det gäller utbildning. De har höga aspirationer när det gäller yrke. Och de också verkställer det här genom att också gå över då till exempel till teoretiska gymnasielinjer eller program som det heter nu, och gå över till högskola. Och de gör det även vid lägre betyg än vad barn med svenskfödda föräldrar gör. Mm. Och allt det här talar ju då för liksom en genomgående driv skulle jag säga. Va? Mm. Och det här, jag är ju, tycker ju, det här är ju väldigt viktigt att komma ihåg, därför att mycket av debatten om de här frågorna så framställs de här unga som offer.
Och problem.
De har problem. Mm. Och de har ju en enorm agens alltså.
Även god hälsa.
Och god hälsa.
För där finns inga klyftor mellan svenskfödda och utrikesfödda.
Nej. Och då ska man ju säga visserligen då att när det gäller fysisk hälsa så är det klart att alla unga i Sverige i stort sett är ju friska. Det är väldigt, väldigt ovanligt att ha sjukdomar. Men det är värt att notera det här med psykisk välbefinnande. Därför att här finns det ju teorier där man tror att de står inför cultural clashes. Alltså de har De har ett normsystem i familjen som skiljer sig väldigt mycket från normsystemet i samhället och i skolan och bland sina kamrater. Och att det här är ett stort problem och leder till psykisk ohälsa. Men det finner vi ju inga tecken alls på här.
Det är upplyftande. Ja, alltså era resultat tycker jag det är verkligen tänkvärt. Jag rekommenderar alla som är minst intresserade av Dagens Sverige att införskaffa den boken och läsa den. Ska man då vara optimist eller pessimist? Det har varit blandade besked från dig. Hur ska du sammanfatta?
Ja, men vi har ju ett avsnitt på slutet där vi har liksom optimisten och pessimisten som diskuterar det här med varandra. Och anledningen till att vi har det är väl att vi har ingen fast åsikt om den här frågan egentligen. Och ett fegt sätt att svara på det är att det beror ju på det här. Vad utvecklingen tar vägen någonstans. Och vi har ju pratat väldigt mycket nu om liksom hur det går med utbildning och jobb och så vidare för de med utrikesfödda föräldrar. Vi ska ju också komma ihåg det här att det här handlar om deras egna ambitioner och deras vilja att ta sig fram. Och det handlar ju om hur de blir bemötta. Det är ju oerhört viktigt det här att liksom svenskt samhälle behöver ju verkligen göra rent med diskriminering och försöka bli av med fördomar för att det här ska kunna fungera också. Va? Det här är igen det här takes two to tango. Att det är ju nästan, med tanke på nu hur stora grupper vi pratar om, så är det ju nästan som man känner att det skulle nästan behöva ett samhällskontrakt för att liksom få det här att fungera ordentligt och bra på det sätt vi vill.
Okej. Byter spår här. Varför blev du sociolog?
Ja, det var en bra fråga. Det var en ren tillfällighet. Ja, det var en ren tillfällighet. Men det var så här att jag var ju intresserad av samhällsfrågor. Jag hade gått socialhögskolan i Östersund och kom sen ner till Stockholms universitet och började på Institutet för social forskning. Och där, när man väl har hamnat där så är man liksom, ja då går det bara på och sen tickar det på.
Okej, det var det korta svaret. Vad är det viktigaste du lärt dig under ditt liv som forskare?
Det är att vara noga med att kolla siffror.
Okej. Varför då? Dum fråga kanske. Men det känns som att det ligger något bakom, eller?
Alltså det är nästan så att det här är någonting som man tänker på för lite. Hur viktigt det är att vara noga med siffror. Liksom vad vi vet om samhället och om oss själva beror liksom på, för mig åtminstone, mycket på empiriskt kvantitativa skattningar. Och de kan vara rätt och de kan vara fel. Men som forskare får en sak man lär sig här, att det är viktigt att vara noga med de här grejerna. Men det är klart att det är så mycket annat också med forskning. Det är nyfikenhet och det är liksom, det finns en inte alls liten kreativ sida också, som man får leva ut också.
Har du bytt ståndpunkt i någon central vetenskaplig fråga under livet?
Jag tror inte det faktiskt. Inte i någon sån här central fråga. Jag är ju en stor fan av kvantitativa empiriska data och tror att det säger väldigt mycket om samhället. Det är inte allt, men jag tror att det är väldigt viktigt. Och den synen har jag liksom haft med mig hela tiden. Och den känner jag mig väldigt trygg med faktiskt också. Ja, och du som har läst boken vet ju att den återspeglas lite grann i den.
Vad ska du och dina kollegor syssla med härnäst?
Alltså det här fortsätter vi med nu. Jag och Carina Mood håller på och ska skriva en rapport för ESO.
Som betyder?
Expertgruppen för... jag vågar knappt säga det här. Offentlig ekonomi, tror jag.
Låter bekant.
Ja, eller hur? Och vi kommer att djupdyka då in i utbildningsskillnader mellan barn till utländska och svenska föräldrar. Och det här, vi kommer ut bland annat att ta upp språkfrågan och en del andra saker också. Försöka gå in ännu djupare. Därför att det som du har nämnt här, liksom att den här boken är ju... Vi tycker att den är viktig, men den är ju beskrivande. Och det är klart, som forskare så är ju nästa steg ju allt att komma ner och försöka förklara saker och förstå saker bättre.
Man har alla tider förfasats över dagens ungdom och ni vet mer än de flesta om dagens ungdom. Vad vill du säga till de som är oroliga idag för unga Sverige?
Jag skulle vilja säga att de flesta unga är snälla, nyfikna, ordentliga och betydligt mer skötsamma än vad de var för 100-150 år sedan. Det är väl en liten klick man ska vara orolig för, och jag tycker man ska uppmärksamma särskilt de som går omkring med skjutvapen.
Och då har vi kommit till den punkt i programmet där vi tar farväl av er som lyssnar på den icke-prenumererade versionen av fredagsintervjun. Nu kommer den avslutande delen som bara finns i den reklamfria versionen av den här podden. Vi kallar den De fem sista, och den är alltså exklusiv för dig som prenumererar. Så tack för denna gång, och våra prenumerationserbjudanden hittar du förstås på kvartal.se/prenumerera.
Välkommen till Unionen.
Hej, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning, för det är så stressigt på kontoret, jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 411-01, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig, så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.